Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för den 16:e söndagen efter trefaldighet. Och orden är hämtade från första konungabokens 17:e kapitel och från den 17:e versen. En tid därefter blev kvinnans, hans värdinnas son, sjuk. Han blev så svårt sjuk att han till slut inte längre andades. Då sa hon till Elia: "Vad har du med mig att göra, du Guds man? Kom du för att påminna mig om min synd och döda min son?" Men han sa till henne: "Ge mig din son." Han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i rummet ovanpå där han bodde och la honom på sin säng. Och han ropade till Herren och sa: "Herre min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos att hennes son dör?" Därefter sträckte han sig ut över pojken 3 gånger och ropade till Herren och sa: "Herre min Gud, låt denne pojkes själ komma tillbaka in i honom." Herren hörde Elias röst och pojkens själ kom tillbaka in i honom och han fick liv igen. Elia tog pojken och bar honom från rummet ovanpå ner i huset och gav honom åt hans mor och sa: "Se, din son lever." Då sa kvinnan till Elia: "Nu vet jag att du är en Guds man och att Herrens ord i din mun är sanning." Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Alla har vi varit med om olika svåra och smärtsamma händelser. Vi själva eller någon nära drabbas av en svår sjukdom. Någon dör som vi älskar. Vi förlorar något eller någon som betyder mycket för oss, vårt jobb, huset eller kanske maken eller makan eller ett barn. Kanske våra föräldrar eller våra far- eller morföräldrar. Och kanske vi tänker, allt verkade så bra. Men så hände detta och nu undrar jag hur Gud har tänkt. Vi reagerar lite olika på såna här tankar. Somliga blir arga på Gud och besvikna på Gud. Man rubbats i tron på Guds godhet. Andra försöker hitta förklaringar hos sig själv. Har Gud förskjutit mig? Är det mina synder han straffar nu? Det kan också vara mindre bekymmer som smärtar oss. Man misslyckas med någonting. Man klarar inte av någon uppgift som man får. Det blir struligt kanske med jobb eller skola, familj eller äktenskap. Vardagen kanske blir jobbig på olika sätt. Var det så här Gud menade att det skulle bli? Är det lätt att tänka? Om jag bara hade levt ett kristet liv, om jag bara hade bett mer och levt mer i helgelse, så hade nog livet blivit annorlunda. Nej, jag kommer idag inte att ge svar på varför tråkiga saker drabbar oss. Men jag ska försöka visa att jobbiga saker som händer inte alltid är det sämsta som kan hända. Dagens text handlar om episod 2 i Elias möte med änkan i Sarefat. Låt mig först sammanfatta vad som händer och bakgrunden. Guds synliga kungarike på jorden var delat mellan Judarike och Nordisrael. Nordisraels kung Ahab på 800-talet före Kristus, han gifte sig med den tyriske kungens dotter Isabel. Guds folk hade då trohet till Herren, Israels Gud. Men drottning Isabel såg till att införa dyrkan av guden Baal i landet. Ett Baals tempel byggdes i Samaria och hon fick till och med sin make att delta i denna avgudadyrkan. Men inte bara det. Den sanne gudens profeter förföljdes och dödades i Israel. Profeten Elia går till kung Ahab och vill visa allvaret i att vända sig ifrån den sanne guden. Han förklarar att det kommer inte att regna i landet. Och sen flyr Elia och gömmer sig vid bäcken Kerit. Landet drabbas av torka som gör att man inte får tillräckligt med vatten att dricka. Och eftersom skörden torkar så får man ingen mjöl att äta och boskapen dör av brist på vätska och näring. Man har inte kött och man har inte bröd och man har inte vatten. Gud försörjer då dock Elia vid bäcken Kerit med vatten och korpar som flyger dit med kött och bröd. Om någon säger att synd och olydnad inte gör någonting därför att Gud är världens största nallebjörn som accepterar precis allting, läs då Bibeln. Guds eget folk svälter ihjäl och dör på grund av sin olydnad. Gud är helig. Gud är rättfärdig. Gud accepterar inte synd. Gud dränkte en hel värld i en syndaflod förutom Noa och hans familj på grund av människans olydnad. Gud såg på jorden och se den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden, står det i första Mosebok 6:12. Ser det bättre ut idag? Knappast. Och det var riktigt illa på Elias tid. Men det fanns förstås en poäng i att ta bort regnet från Israel. Fenicernas gud Baal var inte bara fruktbarhetsguden och ossguden, utan han var också en regngud. Det var som om Gud ville visa: se nu hur den falske guden inte kan rädda er. Regnguden kan inte ge regn. Baal kan inte ge regn. Tänk på varifrån du fallit och omvänd dig. Profeten Jeremia skriver över 100 år senare: kan någon av hedna folkens förgängliga avgudar ge regn? Kan himlen av sig själv låta skura falla? Nej, endast du, Herre, vår Gud. Vi hoppas på dig, ty du har gjort allt detta. Jeremia 14, vers 22. Så egentligen så var det av kärlek och omsorg som Gud tar bort regnet från Israel. Baalsdyrkan, liksom all annan dyrkan vid sidan om den enda sanna guden, inklusive dyrkan av sig själv eller pengar eller det materiella, leder ju till en ännu allvarligare död än den kroppsliga döden, nämligen den eviga döden. Kunde folket vakna ur sin synd och otro genom de yttre problemen, så fanns det ju hopp. Och när folket gör upp med sin Baalsdyrkan på berget Karmel ungefär 3 år, 3,5 år senare, så låter Gud det regna. Men nu, i dagens text, så råder ännu torkan. Elia har gömt sig vid bäcken Kerit, men till slut så torkar även den bäcken ut och Gud befaller Elia att gå till Sarefat. Och det ligger långt utanför Israels gränser. Det ligger långt norrut. En liten fenicisk hamnstad, Sarefat. Och här skulle han ta in hos en änka. Han ber henne att ge honom vatten och en kaka bröd. Och hon förklarar att det är så illa nu ställt nu att hon håller på att förbereda den sista måltiden för sig själv och sin son. De har slut på mat, de har slut på vatten. Men Elia förklarar att hon ändå ska ge honom måltiden. Ty så säger Herren, Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut. Och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Det är vad som sker. Gud förser kvinnan med mjöl och olja. Precis som han försörjde Israels folk i öknen med manna och vaktlar. Som genom ett underverk så tar mjölet och oljan inte slut. Hela berättelsen om Elia och korparna och Elia och änkan i Sarefat innehåller många lärdomar. Vi ska inte gå in i detalj i dessa, men i alla detaljer. Men vi ska till exempel nämna hur vi ser att Gud använder vad han vill för sina egna syften. För att tjäna sina egna syften. Korpen var för Israelen ett orent djur. Men profeten fick ändå betjänas av den orena fågelns mun. Precis som den fenisiske änkan i Sarefat. Som inte tillhörde Guds folket utan en baalsdyrkande nation. Av judarna, av israelerna betraktades som oren. Men hon fick ändå för en tid betjäna Gud genom att ge den efterspanade profeten mat och husrum. Det är Guds visdom. Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig av Gud. Det är ju alltid en risk om man känner sig utvald. Att man ser på sig själv mer än Guds nåd. Och det är också detta som Jesus tar upp med invånarna i Nasaret. När han faktiskt påminner om den här berättelsen om änkan i Sarefat. Där han säger, ni vet att invånarna i Nasaret tog ju inte emot Kristus som Guds son och frälsare. Och då säger Jesus, jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid. Då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem. Utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Lukas 4, vers 25 och 26. Gud finns i hennes tal. Men hon säger inte min Gud. Utan hon talar till Elia om Herren, din Gud. Dock är Gud inte bara avsedd att vara Gud. Eller hans Gud. Eller deras Gud. Utan Gud är avsedd att vara min Gud. Min Herre, min frälsare. Men i berättelsen så här långt så verkar allting väl. En hednisk kvinna ger husrum åt gudsmannen och ger honom mat. Och det ger både henne och sonen hopp om livet. Men nu vänder handlingen igen. En tid därefter blir kvinnans, hans värdinnas son sjuk. Han blev så svårt sjuk att han till slut inte längre andades. Då sa hon till Elia, vad har du med mig att göra, gudsman? Kom du för att påminna mig om min synd och döda min son? Vilka tankar skapar en sån här händelse? Om nu Guds avsikt var att pojken ändå skulle dö, varför lät han honom inte dö av svält tidigare, istället för att låta hans hjärta stanna nu när änkan är sorg för att låtit profeten få en fristad i hemmet och försett dem med mjöl och olja utan gräns? Du och jag kan säkert berätta om perioder i våra liv då Gud verkligen välsignade oss. Tiden då vi fann vår make eller maka. Tiden då vi välsignades med barn. Tiden då vi verkligen upplevde att Gud var närvarande. När vi fick undervisning genom Guds levande ord. Då vi fick en församlingsgemenskap. Då vi märkte hur Gud hörde bön. Då det fungerade på jobbet. Då vi fick vittna om Jesus för människor runt omkring oss. Visst minns vi alla sådana tider. Ljusglimtar i våra liv. Men så kom motgången. Då saker och ting rycktes ifrån oss. Någon närstående förlorade tron. Det blev besvärligt att arbeta för evangeliet. Vi fick motgångar. Problem med det ena och det andra. Nära och kära svek. Och kanske vi ställer frågan. Om Gud en gång välsignade oss. Varför tar han en stund senare bort gåvan? Varför? Varför det finns lidande och smärta i världen? Ja, men det vet ju alla Guds barn. Det beror ju på att synden dragit in död och lidande. Adams och vår olydnad har gjort att den här världen inte är ett paradis och kommer aldrig att bli ett paradis. Gud kommer innan han nyskapar himmel och jord att låta den här världen gå under i eld. Och det här att det är vi som har dragit in lidande och smärta i Guds fullkomliga värld, det vill ju världens barn oftast inte erkänna. De säger ju ofta, även om vi felar, så förtjänar vi väl inte sjukdom och svält och krig och död och brutna ben. Och vissa går så långt att de skyller allting på en tänkt Gud. Om Gud finns så borde han väl inte låta lidande få finnas. Och plötsligt så har man i den här ekvationen räknat bort sitt eget ansvar. Och sin egen skuld. Änkan i Sarefat, hon hör inte till dessa. Hon har ännu inte förstått sanningen hos Israels Gud. Hon hörde till ett folk som dyrkade fruktbarhetsguden Baal. Men Elias Gud hade gjort intryck på henne. Ännu trodde hon inte på allt som Elia talade. Men hans Gud hade präglat henne. Hon kunde inte förneka vad hon såg och hörde. Och hon kunde inte som den moderna människan förneka sin egen synd och skuld. Och den här insikten, den drev inte henne närmare Elias Gud, utan fyller henne med skräck och kanske bitterhet. Vad har du med mig att göra, gudsman? Kom du för att påminna mig om min synd och döda min son? Hon hade kanske förträngt att Elia rimligen inte hade sonens död i åtanke eftersom han redan har räddat dem när han försåg dem med mat. Men Guds närvaro var skrämmande. Och hur skulle man förklara sonens död om inte genom det faktum att hon var syndare? För Bibeln säger ju syndens lön är döden. Det är förvisso helt sant att döden är ett resultat av synden. Men man kan inte härleda en särskild människas död till just hans eller hennes synd. Inte ens en grupp människors synder. Och det här problemet tar ju Jesus upp i Lukas 13. Ifrån vers 1. Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem, menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå detta? Nej, säger er, men om ni inte omvänder er kommer ni alla gå under som dem. Eller de 18 som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem. Menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. Jesus svar inför varför döden drabbar vissa är inte att dessa med nödvändighet var mer skyldiga än andra, utan har två förklaringar. Döden finns som en naturlig följd av alla människors synder, hela människosläktets skuld. Och dels som en påminnelse för oss alla att vi behöver leva i omvändelse. Det är därför som människor ofta börjar jobba med existentiella frågor, alltså frågor om död och liv, mening och Gud i samband med anhörigas död eller katastrofer som till exempel Estonia eller tsunamin. Och ändå får man inte tänka att död och lidande i Guds barns närhet saknar mening. För Gud har en mening med allt som sker hans barn. Vi läser ju Romarbrevet 8:28. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Och Job, han säger till sin hustru: du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Job, kapitel 2, vers 10. Gud kan använda också det smärtsamma för dem som ännu inte kommer till omvändelse. Vi kan ju tänka på kung David som förlorade sin son men leddes till omvändelse. Dagens text fortsätter. Han sa till henne: ge mig din son. Han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i rummet ovanpå där han bodde och la honom på sin säng, och han ropade till Herren och sa: Herre min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos att hennes son dör? Därefter sträckte han sig ut över pojken 3 gånger och ropade till Herren och sa: Herre min Gud, låt denna pojkes själ komma tillbaka in i honom. Herren hörde Elias röst och pojkens själ kom tillbaka in i honom och han fick liv igen. Elia tog pojken och bar honom från rummet ovanpå ner i huset och gav honom åt hans mor och sa: se, din son lever. Och då sa kvinnan till Elia: nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord är i din mun är sanning. Det obegripliga händer. Pojken var död. Men Elia ber för pojken och han får liv igen. Vi kan ju ställa frågan som jag ställt: varför lät Gud pojken alls dö? Varför tillät Gud denna enorma smärta och sorg drabba den gästfria änkan i Sarefat? Lägg nu märke till vad hon säger. Nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord är i din mun. Från att Elias Gud var en okänd Gud, så säger hon nu att hon vet att Elia är en gudsman, en profet, och att Herrens ord är sanning. Hon är inte bara antalet, hon vet det. En insikt, en tro, en övertygelse har skapats i hennes hjärta. Hon använder det här ordet Herren, som i grundtexten är Jahve, det vill säga namnet på förbundets Gud. Den Gud som inte bara är en Gud i största allmänhet, utan han som uppenbarade sig för Moses, han som är jag är. han som är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Jahve är den Gud som lovat att sända den smorde. Han som är den sanne profeten. Avkomman genom vilken alla folk blir välsignade, även fenicierna. Det är hans ord som hon kom till tro på. Och välsignade världen, det gjorde Elias Gud när gudasonen föddes i Betlehem som människa, var lydig under lagen för att uppfylla och fullkomna lagen och för att dö för alla människors synder. Hans namn är Jesus Kristus och han är Guds lam som borttager världens synd. Han är den enda sanna guden. Och den guden hade kvinnan nu, efter all sorg och all smärta, äntligen fått ögonen på. Israels folk sprang efter Baal. Men denna enkla änka av fenicisk härkomst i Sarefat, hon såg nu att Herren är Gud och hans ord är sanna. Ser ni kontrasten? Hennes son hade fått liv igen. Och det är ett under som bara den sanne guden kunde stå bakom. Och kvinnan trodde på Guds ord genom Elia. Så det fanns en mening med all smärta och all sorg. Det kan väcka oss till insikt om synd och skuld. Kom du för att påminna mig om min synd, hade kvinnan sagt. Och det kan ju vi också uppleva när saker drabbar oss. Vi inser plötsligt hur felbara vi är. Hur små vi är. Och dels kan det uppväcka insikten som leder oss till tro genom den helige ande. Alla jordiska historier om sorg och lidande får inte jordiskt lyckliga slut. Men när man mitt i smärtan håller fast vid Guds nåd och kärlek i Kristus, så kan alla sådana berättelser leda fram till evigt och andligt lyckliga slut. Aposteln skriver: genom honom har vi också fått tillträde till den nåd som vi nu står i. Romarbrevet 5, vers 2. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod, fasthet. Och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. David fick inte tillbaka sin son efter hans syndafall, men han kom själv till omvändelse. Job fick inte tillbaka sin familj som han förlorade, men han välsignades på andra sätt. Paulus, han blev inte av med törntaggen som plågade honom, men den gjorde honom ödmjuk och lärde honom att Guds nåd var allt och var nog för honom. Vi behöver aldrig tvivla på Guds nåd och kärlek, eftersom han redan har bevisat den när han lät sin enfödde sons blod rinna på korset för vår skull, när smärta och motgångar skakar om vår bild av Guds godhet, då ska vi se upp på korset som säger att Gud älskar oss högre än livet. Vi ska lära oss av det onda och smärtsamma att vi är syndare och skyldiga. Vi ska vända oss till Gud och hans nåd och förlåtelse i Kristus Jesus, vår frälsare. Gud kommer att ta oss ur smärtan och sorgen en dag. Och gör han det inte i tiden, så kommer han en dag att göra det i evigheten, när han hämtar oss hem till sig. Amen.